Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 109 av We Are Influencers. Du kanske känner igen henne från Big Brother eller hennes video om anti-vaxxers som gick viral på Instagram härom veckan. Jag pratar om Amelia Stapelfeldt och trots det här så är hon allt annat än van att stå framför kameran. Med en bakgrund som politiskt aktiv i Moderata ungdomsförbundet och bakom kulisserna på YouTube-nätverkets Play One så var det längtan efter något nytt som gjorde att hon sökte till Big Brother och med det kom in i influencerbranschen. Vi pratar om att Amelia, ja, sen den här tiden som politiskt aktiv så är hon ju rätt rapp i käften och det har varit ganska effektivt för att hantera kritik i sociala medier. Och sen så pratar vi om det här med att komma ut ur Big Brother-huset mitt i en brinnande pandemi och fälla kommentarer som, vad är covid-19? Är det en hashtag? Men vi pratar också om att inte ta någon skit och om att värna om sin integritet i sociala medier. Och kanske lite om det faktum att hon trodde att Zoom var en bar när folk bjöd in henne till Zoom AV. Här kommer min intervju med Amelia Stapelfeldt. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa. Hej och varmt välkommen Amelia Stapelfeldt.
Tack. kul att få vara här digitalt.
Ja, men det känns väldigt bra för mig med. Alltså, du är ju en ganska ny person i min sfär. Men jag har ju verkligen såna här människor som du vet. Jag hittar någon ny person, börjar följa den personen och då snöar jag in på den personen. Kan också vara algoritmen som gör att, som märker att jaha, det här är en person du gillar väldigt mycket och puffar upp innehållet liksom. Men du har verkligen varit en sån person för mig den här senaste tiden och jag ser allt du gör and I'm loving it. Ja, så cool. då kände jag att jag ville prata lite mer med dig och vilken bättre ursäkt att göra det än att bjuda in dig till min podd.
Ja, men jag är jätteglad att jag blev tillfrågad liksom.
Ja, men alltså berätta for the people som inte har dig överst i sin Instagram-algoritm. Vem är du? Vad gör du?
Ja, vad ska man säga? Var ska man börja? Alltså, det jag är just nu kan man väl säga är väl en profil på Instagram som gör både eller som ägnar mig ganska mycket åt opinionsbildning, skulle jag säga. Och att lyfta frågor som jag tycker är viktiga, men som ändå inte kanske blir en renodlad opinionsbildarprofil, utan som också liksom fortfarande blandar det med vem jag är och så vidare. Och det är lite speciellt, för att jag jobbade ju tidigare jag jobbade ju med sociala medier i många år, både för andra profiler och på ett nätverk. Och sen så för ungefär ett år sedan då, så gick jag in i svenska Big Brother. Och innan det så hade ju inte jag något eget följe liksom. Men jag kom ju, när jag väl åkte ut ur programmet, så hade jag ju fått det. Och jag trodde väl kanske inte riktigt där och då att det skulle vara ett följe som var särskilt intresserade utav, liksom mer samhällsfrågor och sånt där. Utan jag trodde nog att det skulle vara ett ganska ytligt crowd som jag mötte. Samtidigt som jag själv inte kände mig, eller det är så här, jag kände typ att det behövs inte en till bikini tandblekningstjej på Instagram. Och jag aspirerar inte på att bli den personen heller.
Amen to that.
Ja, men att också så här, det skulle aldrig funkat för mig, för att det är inte jag. Utan där har man ju liksom, jag har ju fått treva mig fram lite under det här året sen på, ja men vilken plats jag, som är min, och vilken plats som behövs typ. Och där tycker jag väl nu kanske att jag har faktiskt börjat hitta den, i form av att jag kan blanda både liksom mitt liv med att göra lite mera, som man säger, välarbetade inlägg om olika frågor som jag på ett eller annat sätt brinner för. Och sen så har jag också ganska mycket livesändningar på Instagram, vilket kanske också har varit tacksamt med algoritmen, att Instagram satsade mycket på live-formatet under förra året. Och de som hade börjat följa mig var vana att se mig i ett live-format, så det varit ganska naturligt att jag även gjorde det.
Men om vi börjar, för det första så tycker jag att det är väldigt intressant att när du presenterar dig själv, så beskriver du dig som en profil på Instagram. Finns det en anledning till att du inte använder ordet influencer?
Alltså kanske att jag själv är lite trött på det ordet. Och också för att det är så himla, det känns så himla stigmatiserat, du vet. Att folk, framförallt nu kanske i corona, att folk är så besatta av att prata om att vad influencers tjänar, vad influencers gör, att de gör för lite, att de gör för mycket. Att vet så att jag kanske inte tycker att det är så talande, att det ordet inte talas tillräckligt tydligt för vad jag vill göra och vem jag är typ.
Utan då vill jag nog så är det ju precis det du gör. Alltså att det du vill göra är ju att ha inflytande, att påverka människor inom de frågor som du tycker är viktiga.
Ja, jo, såklart. Det kanske är också lite, du vet, så att om man har jobbat behind the camera i många år med väldigt stora namn, så tror jag att det kanske också blir lite svårt typ att så här, se sig själv som en influencer, för man jämför sig lätt med hur de som jobbar i större skala gör liksom. Mm.
Men ta mig tillbaka till det. Vad är liksom din bakgrund? Vad är det här behind the scenes som du pratar om?
Men egentligen så skulle jag säga att så här, det beror på lite vart man ska ta avstamp. Jag började ju som bloggare på liksom 00-talet när jag var superung. Jag var i samma våg som...
Hur gammal är du?
Jag är 26 nu, så jag är född 94.
Oj. Ja, då var du riktigt liten spägris.
Jag drog igång min blogg där runt typ 2008. Och det var ju samma veva som liksom Kissy, Kinsa, Blondinbella, alla de här. Men jag var liksom lite yngre än dem. Så jag hade, när alla de fyllde 18 och började gå på krogen, så ja, då hamnade jag väl efter i crowdet. Typ. Men jag höll på med blogg där från 2008 till 2014 tror jag. Bloggade bland annat på Finest och sådär. Så jag höll ändå på med det. Och det gick väl ändå, med de måtten mätta, så gick ju det bra. Men idag så är det klart att det är inga siffror som någon hade höjt på ögonbrynen för liksom nu, men det var ett annat klimat då, och det fanns ju inte heller influencer marketing.
Nej.
Knappt.
Nej. Alltså det var, och det ju fanns inga banners. Sociala medier, Facebook var ju helt nytt då.
Ja, och Facebook var ju väldigt privat, att det hade man vänner och inte följare liksom. Instagram var inte lanserat, och när Instagram kom så var det ingen business där heller så. Och så tröttnade jag väl där någonstans på allt det där och sadlade om helt och började göra helt andra grejer en sväng. Och sen var det väl lite av ett så här, ja, men, tillfälligheternas ögonblick när jag fick jobb på Löwengrip Invest, alltså Isabella Löwengrips numera nedlagda stabsbolag, eller vad man ska säga, där alla de här omtalade...
Men hur kom det sig då? Älskar att du bara så här, ja, så råkade det bli så. Det känns ju ändå som att det är ett företag som man, alltså, nu vet inte jag hur hon har gjort, men jag tror inte att det är Arbetsförmedlingen som man kommer in via.
Nej, jag blev kontaktad utav dem och jag tror att de hade fått tips om mig, för att Isabella sökte då en tjänst och hon hade väl fått mycket svar på mejlen och orkade väl inte sondera det, så då gick hon väl ut till liksom sitt eget nätverk på LinkedIn eller något sånt. Jag vet inte riktigt exakt hur det gick till, mer än att jag satt på mitt jobb där jag hade jobbat i några år och kände att jag behövde en ny tändning, och det var liksom ingenting som hade med digitala medier eller så att göra. Så kände jag väl att så här, jag har alltid varit så himla intresserad utav sociala medier. Alltså, när YouTube började komma i Sverige så var jag supersnabb på att prenumerera på Therese Lindgrens och Antis kanal. Du vet, så här, jag har alltid varit en early adopter i sådana lägen och känt att jag, du vet, så här, gillar hela den världen på något sätt. Men inte för att jag nödvändigtvis har velat stå och fronta den själv, utan bara, du vet, så här, jag har gillat den som en konsument. Liksom.
Ja, ja. Och uppenbarligen behind the scenes-biten och liksom... Alltså för det där känner jag igen mig, alltså just det här att man gillar själva strategin och businessen och hur är det hela uppbyggt liksom.
Ja, men exakt. Och så fick jag då ett mejl ifrån en av de som jobbade på Löwengrip Invest som ville träffa mig på en intervju. Och så fick jag jobbet och valde att helt enkelt... Jag kände väl då att så här, det här är once in a lifetime att faktiskt komma in i branschen. Liksom. Mm. Så då bytte jag dit och började jobba på Löwengrip Invest. Och det var i 2017 var det. Jag trivdes dock inte kanon där. Jag tror att jag lärde mig väldigt mycket om vad jag söker hos en arbetsgivare, och jag lärde mig supermycket om hela branschen så. Jag fick ju ett bra perspektiv ifrån att jobba för en profil. För att många kanske jobbar för sig själva eller jobbar på nätverk. Men det är inte jättemånga som har möjligheten att jobba för en profil som också är en del av ett nätverk. Du vet, jag fick ju många, många perspektiv med mig där. Men där och då så, ja, en viktig grej för mig var väl att jag kanske inte riktigt trodde på blogg 2017 som det nya. Jag var väldigt inne på det rörliga och jag tänkte vilket medie konsumerar jag själv, vilket medie konsumerar mina vänner, och då är det Instagram och YouTube som är liksom grejen. Man vill se alla göra en vloggkanal just då i alla fall.
Mm.
Och lite long story short, så på den vägen så hamnade jag ju sen då på Splay One som är ett av Sveriges största YouTube-nätverk.
Mm.
Och där var jag fram tills att jag gick in i Big Brother då.
Ja, okej. Men det är ju väldigt intressant, för det blir ju... Alltså jag drar ju väldigt många så här behind the scenes-paralleller. För till exempel Antje Antonia, hon låg väl på Splay. Och sen var hon i Big Brother-huset. Kände ni varandra innan då?
Nej, det gjorde vi inte. För att hon hade bytt från Splay till United Screens typ en månad efter jag började. Så att vi hade träffats typ en gång på kontoret. Men och så vi hade mejlat, för jag började som projektledare då på Splay. Då är man ju ansvarig, då är man ju personen liksom mellan företagen och influencern typ, kan man säga. Som ser till att allt går rätt till och sådär. Så jag hade haft henne i en kampanj, så att jag hade mejlat med henne så. Men hon kände ju inte igen mig när hon kom in i huset. Men sen sa ju jag till henne att så här, vi har träffats och mejlat, jag heter det här liksom. Och vi har mejlat i de här sammanhangen. Och då var hon så, men det ringer en klocka typ.
Ja, ditt namn är ju varandra. Ganska ovanligt.
Ja, exakt. På gott och ont ibland.
Ja, men precis. Ja, det är ganska enkelt att googla.
Ja, nej, men exakt. Man är inte jätteanonym.
Nej, men alltså, men sen då, hur tänkte du när du gick med i Big Brother? Vad var liksom din, hade du någon strategi, hade du någon tanke med att det här vill jag åstadkomma, eller var det liksom bara kul grej?
Alltså, helt ärligt, jag hade inte varit där inne om det inte vore för att man kunde vinna 1 miljon, och att jag tänkte att jag faktiskt skulle ha en chans att göra också. Det. Ja, nej, men faktiskt, för att jag tror att det låter så självklart när man säger det, att så här, ja, det är klart att du gjorde det om du kunde vinna 1 miljon, men jag tror ändå att det var inte alla där inne som satt med miljonen i liksom förarsätet som i sin tanke varför man gick in. Jag tror absolut att många människor liksom söker till Big Brother och andra program bara för att så här, kunna få uppmärksamheten och plattformen som det eventuellt ger en. Exakt. Jag kände nog mest att, för Big Brother hade ju gjort en säsong 2015 som floppade superhårt. Det är ju ingen som kommer ihåg den överhuvudtaget. Och jag tänkte ju nu absolut i TV4 och sådär, men tänk om man kommer ut och ingen har sett den här skiten liksom. Då, det blir sånt antiklimax i huvudet. Så jag satt nog aldrig och tänkte att så här, det här kan jag nog räkna hem på sociala medier. Nej. Det var ju heller aldrig, det var inte min liksom drivkraft till att gå in där. Utan det var nog mer att jag kände, jag var lite trött på liksom tillvaron, du vet. Alltså jag har jobbat sen jag gick ut gymnasiet. Jag har aldrig, du vet, åkt tre månader till Bali och surfat. Och haft
det var coronaversionen av Bali.
Ja, exakt. Corona fanns ju inte när vi gick in i huset i Sverige.
Nej, det var precis i brytpunkten där. För ja, när var det? Var inte det i mars? Inte.
Vi gick in 10 februari.
Aha, okay.
Ja. Och jag vet ju inte när corona kom exakt, för jag var inte
nej,
här då.
Men det var ju där i mars, i början av mars. Ja. Hur länge var du inne?
Ja, exakt. Jag var inne i 71 dagar av 100. Så jag kom ut i slutet på april.
Ja. Mm.
Så jag missade ju alltså hela, ja, alltså allt. Stefan Löfvens
får
första tal
till nationen. Får ni liksom en debriefing då liksom, ni får komma in i ett rum och bara, vad så ni vet, så har det här hänt.
Ja, när man åker ut, ja. Ja, då fick precis. Jag ju sånt. De hade ju kommit in och berättat lite löst så här, att corona finns i Sverige. Vi vill bara att ni ska veta det. Vi frångår reglerna jättekraftigt nu när vi berättar det för er. Och jag tänkte så här, för de hade ju brutit kamerorna då. Så frågade jag så här, ja men hur många är det som har dött? De bara, det är 4 döda. Så tänkte jag så här, varför skulle de komma in hit och säga, alltså frångå det här med att vi inte får någon omvärldsinformation. Och att de säger att det är en situation som pågår. Det är ingen som har dött som ni känner. Men det är en ganska speciell situation i världen. Och jag bara, varför skulle det vara det för 4 döda? Alltså vet, så här, jag kunde inte koppla det överhuvudtaget. Samtidigt som man fick ingen annan information där inne. Så man släppte det ändå ganska mycket. Så jag tänkte ju att de prankar nog oss. De vill se hur vi reagerar på att det sista som vi hörde på nyheterna den dagen vi gick in i huset var att coronaviruset i Kina sprider sig nu till europeiska länder, typ Frankrike. Det var ju så här, det var det sista vi hörde. Och då tänkte jag att det här är ett prank. Men då hade de också sagt där när de var inne att flygtrafiken är väldigt kraftigt begränsad. Och då tänkte jag, så här, är de dumma i huvudet? Ska de säga att flyget ligger nere? Det kan ju jag se. Jag kan ju gå ut och titta upp mot himlen och se att det finns flyg. Varför skulle de ställa in flygtrafiken för 4 döda? Så går jag ut och sätter mig och så här, jag har det här in my brain liksom. Jag fattar. Så sitter jag och tittar upp så här mot himlen och bara, jag ser inte ett enda plan.
Nej.
Och bara, och du vet, vi hade ju sett plan innan, så jag visste ju att de åkte förbi.
Vart, och då satt jag huset?
Söder om Stockholm.
Ja.
I Farsta. Men samtidigt så hörde jag ju bilvägen bullra.
Ja.
Så jag var ju så här, folk åker bil, men man får alltså inte flyga. Och om
det måste vara väldigt där, man inte kan få någon information. Och så sitter man där och bara, antingen så är man så här, ja, whatever, släpper det. Eller så spinner ju hjärnan totalt.
Ja, men det var
men
det
fick
lite
ni
både
prata om det då efteråt? För jag menar, ingen fick ju veta att ni visste, eller blev det offentliggjort att de hade varit inne?
Alltså, som jag har förstått det i efterhand så hade de gått in och sagt att vi har informerat deltagarna om corona, men de hade inte sagt hur mycket eller hur lite.
Nej,
och vi
men
fick ju
det faktum att ni kanske
lite
pratade om det var inte så konstigt.
Ja, nej men exakt, och det men sen var det liksom att man ställde ganska snabbt sig in på att vi kommer inte få veta någonting mer om det här, så vi släpper det. Vilket så här, i efterhand känns helt sjukt när jag pratar om det, att hur kunde jag inte få panik när jag insåg att flygtrafiken ligger nere för att en sjukdom sprids över hela världen. Om flygtrafiken ligger nere så har ju det här påverkat liksom rörelsefriheten i världen, ekonomin. Alltså vet, så här, jag kunde ju tänka alla de sakerna, men eftersom att jag inte skulle få några svar på det på kanske liksom 70 dagar, så var det så här, det är inte så mycket att göra åt.
Det tycker jag ändå är ganska så här, det säger ju ganska mycket om ens personlighet, att man någonstans så här, ja, men då kan man stänga av det. För att är man en väldigt orolig, ängslig person, då hade ju det kunnat verkligen syka ur en totalt.
Ja. Ja, ja, och det var väl kanske därför de inte var så generösa med informationen liksom. De Nej. Sa ju bara att så här, vi vill bara att ni ska veta att det finns i Sverige och att vi har daglig kontakt med era anhöriga och alla mår bra typ. Ja. Så det var ju liksom, vi visste ju inte symptomen eller något sånt Nej. Sådär. Men sen när jag åkte ut då och de satte sig och briefade mig om vad som hade varit typ, jag var ju så himla taggad på att så här, vad har hänt i nyhetsvärlden? Jag har varit borta i nästan 3 månader. Jag måste ha missat så mycket sjuka saker. Och de bara så här, nej, typ allt har handlat om corona. Jag bara, jaha, okej. Så var de så här, alla länder i världen har lockdown förutom Sverige. Jag bara, vi började titta så här runt om i rummet efter kameror typ. Och bara, har de myggat av mig? Eller för nu driver de ju. Vadå, alla länder i hela världen kör lockdown förutom vi? Det är bara för att de skulle inte kunna stagea en lockdown här i Sverige liksom.
Nej.
Och sen, när mina kompisar kom och hämtade mig. Och du vet så här, alltså jag var ju som den första veckan, jag var ju som en utomjording. För att jag kommer ihåg när vi satt och jag märkte på dem att de inte hade träffats så här. Men de var så här, gud vad kul att se dig. Och jag bara, men vadå, har inte ni setts? Jag har ju varit borta skitlänge. De bara, nej, man har inte gjort det. Jag bara, varför inte det? Så här, de bara, men på grund av covid-19. Jag bara, vad är covid-19? Är det en hashtag? Alltså vet, för att jag hade aldrig hört vad det var.
Nej.
Och sen så sa de också, pratade de jättemycket om så här AV på Zoom. Så då trodde jag att Zoom var en bar. För att alla snackar om AV på Zoom. Så jag var så här, var ligger Zoom någonstans? Och de bara, skämtar du? Jag bara, var ligger Zoom? Alla pratar om AV på Zoom. Jag vill också, eller vad? Alltså, vet, så här. Det var så mycket brutala kulturkrockar när jag kom ut. Jag stod för nära folk i kön på Hemköp. Alltså du vet så här, jag tänkte inte på att tvätta händerna på samma sätt som man hade börjat göra liksom. Det var väldigt, väldigt speciellt.
Och jag menar, och man hade ju en psykisk... Och då hade du också omvärldens ögon på dig.
Ja.
Det måste ju ha varit spännande. Att när du kommer ut, för det var ju ändå, det var inte som du var rädd för att det inte var en käft som kommer att ha sett det, utan folk hade ju sett det.
Ja, ja, och på ett helt annat sätt också. Nu när folk var hemma så mycket så såg ju folk mycket mer av liven liksom.
Ja. Och så helt plötsligt så kommer du ut och har noll koll på hur man ska bete sig. Hur mycket skit fick du i sociala medier då?
Typ i början så var det, alltså jag måste säga att i de första veckorna när man kom ut så var det så extremt högt tryck i både DMs och allting. Att det var nog faktiskt omöjligt för mig att snappa upp om jag fick mycket skit. Samt att man även behövde liksom gå tillbaka till sociala medier på ett successivt sätt. Jag var ju bara på Instagram till en början. Och skulle absolut inte sätta min fot på Facebook och Twitter och andra liksom, där det kanske är, ja, men där folk inte söker upp mig utan där de diskuterar mig. Och på Instagram så var det ändå övervägande kärlek, I must say. Och vilket jag har förstått även i efterhand var lite förvånande, för att det är klart att det är en konstig sak för människor när de tittar på ett tv-program och de följer karaktärer i det. Och man utvecklar, precis som i alla serier, så utvecklar man ju olika känslor för olika karaktärer. Men i vårat program så blir vi helt plötsligt verkliga över en natt. Vi kommer in på sociala medier och kan läsa i kapp alla kommentarsfälten och folk, alltså för jag... Du vet, så grova som människor kan vara när de investerar så mycket tid i någonting, när de känner så starka både liksom positiva och negativa känslor. De tänker nog inte allihopa riktigt på att en dag kan vi trilla in här och se allt ni har skrivit liksom. Så att jag fick ju, alltså jag hade ju en avrådan från att alltså vart jag liksom hängde på sociala medier för min egen skull, och för att man går ju igenom en väldigt konstig psykisk grej när man kommer ut från huset. Jag hade ju förberett mig på, okej, hur har programmet tagits emot? Vad är folks liksom uppfattning om mig och så vidare? Men jag hade ju inte alls förberett mig på hela coronabiten. Nej. Så det vart ju väldigt så här, det vart ju två dubbla krockar lite samtidigt. Men absolut, att jag fick bli varse väldigt snabbt om att folk gärna berättar sina åsikter om de tycker att oj, nu lade du ut en bild från tunnelbanan. Varför åker du tunnelbana för? Tänker du inte på det här? Du vet, så här, det gick ju också från en dag till en annan, att jag har ju aldrig behövt fundera på innan jag gick in i huset, så var det delvis inget fel med att åka tunnelbana. Och dessutom så skulle aldrig någon person som jag inte känner vräka ut sig massa ilsken kritik liksom. Och nu kom jag ut till en värld där man kunde få sån grov kritik för så normala saker. Du vet, alltså så att
jag tror att jag blev dubbelkrock liksom.
Ja, exakt, för annars så förstår jag ju liksom om jag hade gjort kontroversiella saker att folk hade haft rätt att kritisera mig för det. Men nu handlade det ju så mycket för mig om att jag förstod ju inte att just det, det kanske man inte kan lägga ut att vi, eller typ så här, det kanske är dumt att visa det här, eller jag vet inte. Men då har jag väl i mångt och mycket ändå, jag tror att folk har haft lite respekt också i början för att så här, jo men herregud, hon kan inte ha förstått det här ännu liksom helt och hållet. Så, men jag tycker jag klarar mig relativt från sån skit.
Sen tänker jag också att, så här, att Big Brother är ju en väldigt stor skillnad till, alltså till skillnad från andra reality-serier som ju är förinspelade. Och jag menar, om du tittar på Paradise Hotel eller Bachelor eller vad det nu är för någonting, så är det ju inspelat månader innan det börjar gå live. Och då hinner ju personerna i fråga, ja, men först och främst få distans till vad det faktiskt var som hände och processa det för sig själv och komma tillbaka till verkligheten innan alla andra också ska ha del av det som hände liksom. I ditt fall så var det ju verkligen bara huvudet först rakt in i skiten.
Och med betoning på skiten också, ska väl sägas, för att det var ju alltså jag tror att du vet, där inne så jag hade ingen uppfattning om hur liven såg ut. Var det en kamera man följde eller var det alla kameror? Hur mycket av bikten som kom med? Hur de klippta programmen blev? Och jag märkte ju ganska tydligt när jag kom ut att jag kunde se tydlig skillnad på de som hade kollat på det klippta programmet och de som hade kollat mycket av liven. Och det var klart, man satt ju där inne hela tiden med lite så här trygghet i att jo men allt sänds ju. Hur vinklad kan jag bli när allt råmaterial går ut live direkt? Men det kunde man ju bli, absolut liksom.
Det, alltså såklart, för folk väljer ju, det ser man ju även fast man får en väldigt nyanserad bild av någonting och får väldigt tydlig information, man väljer ju vad man lyssnar på. Väldigt många väljer ju liksom plocka russinen ur kakan och bara, men du sa ju det här. Jo, fast jag sa ju massa annat också i anslutning till det, men det är det som plockas ut liksom. Men det, alltså det får ju alla offentliga personer någonstans ta, att man blir felciterad eller att det är rubriker som inte alls stämmer.
Ja, verkligen.
Jag kan verkligen tänka mig
jag att tror att folk som följer klippta realityprogram har en generell liten ödmjukhet för att det är klippt, du vet, alltså, för det upplevde
det
jag
är
också när folk...
Ja, i slutändan så är det ju det. Det är ju en producent och en klippare som sitter och bestämmer hur du ska uppfattas av omvärlden. Det är ju inte
en men exakt. Men jag tror att många som kanske hade starka åsikter och uppfattningar kunde kanske känna att bara för att de hade sett på liven, att då visste de ju allt. Att det var så här, fast jag har ju sett allt det här själv, du kan inte komma med någon annan version av hur det var. Men så vet de ju inte att, ja men vadå, vi kanske löste den här konflikten i bikten och det kom aldrig med. Alltså du vet så här, att det finns, folk hade nog en lite mera högre häst liksom i att så här, jag vet minsann hur det var. Medan jag tror när man kollar på Paradise Hotel eller liksom Ex on the Beach och Bachelor så har man en mer förståelse för att ja, men det här är ett klippt program, man får inte se allt liksom. Att man kanske håller lite på bromsen i det. Men där tror jag att mina sociala medier verkligen blev extra viktiga också. Att folk ville diskutera så många situationer som hade varit, och det var ju allting ifrån så här, vid ett tillfälle hörde jag dig prata i liven om Lepsyl. Att du aldrig skulle använda ett visst Lepsyl, men ni fick inte säga varumärken. Vilket var det? Alltså det är så här att man bara... Ja, just det. Det var någon som hörde det.
Ja, du måste fundera på 2 månader.
Ja, exakt. Och det var ju allting ifrån sådana saker till... du pratade om den här podden. Vilken podd var det? Eller vid ett tillfälle så debatterade du och den här personen det här. Jag vill bara säga att det fick mig verkligen att tänka om så mycket. Jag vet att så här, folk hade ju... högt och lågt i både men framförallt i de som ändå har varit liksom, om man fokuserar på de snälla engagerade personerna, så har ju det kanske byggt ett speciellt band till dem i att de har, men så många som har skrivit liksom att så här, vad man har gjort för dem i karantän Att vet så här, ni kunde vara med mig när jag åt frukost, när jag åt lunch, när jag skulle gå och lägga mig. Alltså att man, för de har ju verkligen följt den så mycket att man har en speciell plats för dem också. Till skillnad från om man kanske hade varit med i alltså något annat program som där det är tre avsnitt i veckan typ. Så har ju de utvecklat en helt annan relation till en. Och det har ju varit, jag är väldigt tacksam för det, för att de har ju också, de speglar ju mig. Och det är ju det som har möjliggjort, tror jag, att typ jag kan vara lite mer seriös och lite mindre ytlig på en ganska ytlig plattform. För att folk vet att jag har massa åsikter och jag älskar att debattera, och om de funderar på någonting som är aktuellt så skriver de en kommentar i min live, och så vet de att jag kan liksom mala på om det. Att det inte bara är så här, ja, men poserande typ.
Nej.
Och det är jag så himla tacksam för, verkligen, att det var så. För att när jag kom ut, och då som sagt det här med att Instagram satsade, som jag förstod, så satsade de väldigt hårt på live-formatet då under karantänen. Så när jag kom ut, jag hade aldrig sänt live på Instagram. Och folk bombade min DM och bara, sänd live. Jag hade ingen aning om vad var bra visningssiffror på en live, vad var dåliga siffror. Ingen koll överhuvudtaget liksom. Men när jag hade suttit och haft en live i 3 timmar med 600 tittare inne, där vi hade diskuterat vårdpolitik. Och det blev inte dropp liksom. Att folk lämnade inte, utan de var kvar. Och det kommer in någon som säger, jag pluggar till sjuksköterska, det här är, jag håller med dig om de här sakerna, men jag håller inte med om det här. Någon annan säger, men hur tror du om det här? Vad funkar, hur funkar det om man gör si och så? Du vet att det är så här, då kände jag när jag la på den liven att jag bara, jäklar vilken tacksamhet jag känner just nu över crowdet. Att de inte så... säger sluta prata om sånt här liksom.
Nej men då är det ju så, för ett, då har du hittat your people. Då har du hittat din nisch, din grej. Men det är ju också där någonstans som, det är ju där den här relationen byggs. Det är där det verkligen börjar betyda någonting. Med det här influencerskapet. Men du har ju då, nu när du säger politik, du har en politikerbakgrund, eller liksom en politisk bakgrund.
Ja, jo, men det får man väl ändå säga. Det beror såklart på vem man jämför med.
Ja, men, du har inte varit statsminister, men du har varit politiskt engagerad.
Ja, men det stämmer. Jag var ju aktiv i Moderata ungdomsförbundet när jag var, från att jag var, nu ska vi se här, 2010 till 2015 eller 16 lämnade jag. Så ja, men från att jag, vad blir det? Från att jag var 16 till att jag var 21-22 typ. I varierande grad. Men jag lämnade också partiet, inte bara som att jag slutade vara aktiv, utan jag begärde utträde liksom. Men varför sen, då? Jag tror att... jag kände, jag är ju en klassisk liksom Reinfeldt-moderat. Och det, att vara med i partiet då från liksom 2010 till 2014 var ju såklart liksom prime time för en sån som mig. Men sen när Reinfeldt avgick och liksom hela typ hur man skulle förhålla sig till SD blev en väldigt big deal, så kände väl jag efter ett tag att jag inte kunde... jag, varje gång som någon på jobbet så här frågade mig, hur kommer det sig att det blir så här? Varför säger de så? Att jag hela tiden var tvungen att reservera mig. Att jag bara, men jag tycker inte så. Jag tycker inte så. Men så här gör man nu för att bla bla. Men jag tycker inte så. Och då kände jag väl efter ett tag att jag var så här, varför ska jag vara med då? Och samt att det är ju extremt, om det är någonstans man har blivit hårdhudad så är det ju liksom där. För det var ju extrema internstridigheter också som tärde sjukt mycket på mig psykiskt och som gjorde att jag inte orkade mer liksom. Men jag har alltid, även fast jag gick ur partiet, så har jag ju ändå alltid tyckt att politik och samhället är sjukt viktigt. Och jag älskar att diskutera och, men du vet, att lära mig och förstå problem. Och det tror jag har, som till den personen jag är nu, som då ändå kan anses vara relativt politiskt igen, så här, beror på vem man jämför med. Och absolut, just som det är just nu, så är jag ju supernoga med att alltid understryka att jag inte är på något sätt partipolitisk. Och jag aspirerar inte på att bli det heller. Utan jag lyfter de frågorna som jag tycker är viktiga och vad jag tycker i dem. Och skiter fullständigt i om det ska finnas en partistyrelse bakom mig som säger, fast pusha lite jättegärna extra för det här också. Att vi gärna vill det här. Eller du vet, så här, det hade inte funkat för mig liksom.
Nej.
Men jag tror att börja i politiken och sen typ vara inom media och inom influencer marketing där man träffar sjukt mycket olika kreatörer och människor med olika bakgrunder som har, alltså du vet, att man begeistrar sig med olika typer av människor. För mig är det, båda de erfarenheterna är supervärdefulla för att jag ska kunna vara så som jag är idag.
Du känns ju väldigt opinionated. Alltså jag försöker liksom få ihop alla de olika versionerna av dig. För det känns som att det har ju definitivt inte varit liksom en rak linje. Eller så här, jag tänker så här att det är liksom, du har den här politiska samhällsdebattgrejen, sen har du influencergrejen och så sen har du liksom lite reality-serie inklämt i det här också. Men det känns inte som att det är samma person. Nej. Alltså i vanliga fall. Nu tänker jag bara otroligt generaliserande. Ja, så är kanske inte liksom, det är inte politiskt aktiva man ser i reality-serier. Om man ska liksom vara sådär slätstruken eller sådär, dra alla över en kam. Du förstår vad jag menar. Och jag menar, jag märker ju också i dina kanaler, både på liksom livesändningar men också i dina kommentarsfält och speciellt i samband med den här anti-vaxxer-grejen, för nu har du blivit väldigt liksom engagerad från att ha noll koll i tunnelbanan till att bli väldigt engagerad i liksom, men speciellt i när det gäller vaccinet då för corona. Men jag märker ju att du har ibland en ganska, inte, jag vill inte säga hård ton, men du har liksom, du tar in skit. Och du stryker inte med hårs. Utan, och jag tänker att om det kommer från den här politikbakgrunden, eller vad det kommer
från. Det tror jag absolut att det gör. Och också för att det som jag tror egentligen föder fram mig i den formen, det handlar nog om att jag är van vid att jag måste ha koll på vad jag säger innan jag uttalar mig. Men jag är också en person som vill ha koll. Vilket jag upplever att många av mina kollegor inte har orkat skaffa sig. Och det här är någonting som jag också har pratat ganska mycket om, att så här, retweet-kulturen. Att det är, så här, det är väldigt lätt just nu att skriva under på när någon annan vevar om någonting som man tycker så här, men det där tycker jag är viktigt. Kanske att man byter profilbild till, förra vintern till exempel var det väldigt många som bytte till en sån här mörkblå profilbild på Instagram. Bara mörkblå färg liksom. Jag diskuterade med en person då som jag då var kollega med, som hade bytt till detta, men som 2 veckor senare inte hade en aning om vad det var det här stod för. Oj. Och att det, jag tror att det är så lätt just nu.
Och det var väldigt populistiskt, var det inte det?
Jo,
men det är på en extrem nivå.
Ja, men du vet så här, det är lätt att vara populist och det är lätt att vara med just nu. Att det är så här, om någon vevar på att det här är fel och liksom, nu ska vi alla lägga upp en sån här bild, för att typ den här också för inte alls länge sedan när kvinnor la ut en svartvit bild på sig själv, kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg vad hashtaggen var för det, men något sånt här Women's Friday eller vad det var.
Ja, det var något sånt.
Inte alls många hade koll på att det handlade om kvinnors rättigheter i Turkiet, utan trodde att det var någon sån här girl power grej typ. Och jag förstår att det beteendet kommer ifrån att man orkar inte ta till sig information, man är inte intresserad av att ta till sig information, men man har en publik som ifrågasätter, varför har du inte lagt upp den här bilden, varför har du inte det här, utan du vet så här, att den kulturen finns. Och då blir det nog ganska lätt att man repostar saker och så här, signar upp på grejer som man kanske inte har full koll på, man vet på ett ungefär bara. Jag är inte sån. Jag är tvärtom, att om jag vill liksom sätta mitt namn på någonting, då vill jag veta exakt vad är det här, varför tycker jag det. Det är sällan någon annans påverkan på mig som gör att jag engagerar mig i något, utan det är någonting jag känner själv. För att jag är sån som person, du vet, jag är intresserad liksom utav nyheter och samhället, och det kommer ju såklart från typ politiken, eller det var ju redan innan politiken också, jag har alltid varit sån.
Uppenbarligen, man går ju in i politiken av en anledning.
Ja, men exakt. Och jag tror att det gör att jag vågar ha en lite mera stå på mig ton, för att jag vet vad jag pratar om. Jag är inte rädd för att det ska komma någon och säga, ja, fast det här. Och att jag då ska få liksom pudla det jag har sagt. Och att då känns det ju dumt att låta så självsäker om man kanske bara, du vet, sitter och killgissar. Men jag killgissar aldrig, för jag håller klaffen tills jag vet liksom, ja, nej, men jag har fakta. Vill du ha källorna liksom? Och då, det tror jag att folk uppskattar också, för att det är så jäkla många profiler som så här, ja, men som jag säger, typ att man, det är lätt att joina ett drev, och det är lätt att så här, ta ställning för någonting där och då. Men en vecka senare då, om någon kommer fram till dig och säger, ah, gud vad bra det var att du retweetade den där bilden. Liksom, är det ett genuint engagemang för den här frågan? Eller handlar det bara om att plisa ditt crowd till att så här, ja, men självklart har jag också repostat det här. Och där, jag vet inte, där känner jag mig ganska, jag ska inte säga unik, för det finns ju säkert folk som är likt mig där. Men att det känns som att det är en mer ovanlig sort, och nu förstår jag menar. Att man är så här,
absolut, jag har, men då inte... vet man ju också, det här är ju trovärdighet. Det här är ju trovärdighet på sin, liksom, på sin topp. Att, för nu vet, alltså, då vet man ju att du kommer inte att uttala dig om någonting som du inte har 100% koll på. Och jag försöker vara sån själv. Sen händer det såklart att man lägger upp någonting som man inte har stenkoll på. Men då brukar jag åtminstone försöka säga det. Att så här, jag har inte läst på till 200%. Mm. Men jag, liksom, det, utifrån vad jag ser, så vill jag supporta det här. Eller tycker jag att det här verkar skräp. Men jag vågar inte liksom ta gift på att det är som det är. Och det tycker jag också är väldigt viktigt. Så att man inte bara hoppar på... ja, men speciellt drev har jag liksom, ja, men efter att jag drog hela den här naked-grejen så har jag fått väldigt många som säger, men kan inte du ta upp det här, kan inte du ta upp det här, och då är jag lite så här, fast det här är, för det första så är det inte mitt, det är inte min fight, alltså jag känner ju ändå att jag försöker hålla mig inom någon typ av så här, ja, men min nisch, eller vad ska jag säga, inom citationstecken. Att, sen är det ju så här, självklart om det är någonting som är helt uppåt väggarna som kommer till my attention, så vill jag ju lyfta det. Men jag plockar inte upp varenda, det är inte min strid liksom. Jag måste välja mina strider helt enkelt. Och då vill man ju vara insatt i det man hoppar på. Men jag märker att det är många som gärna vill liksom, du vet, veva igång lite här och där, därför att, ja, jag vet inte riktigt varför. Är det liksom, är det uppmärksamheten? För att jag, där någonstans tycker jag att det brister, ofta brister det väldigt mycket i källkritik. Och i liksom någon typ av tänkt igenom saker och ting.
Ja.
Men det här är också en väldigt intressant sak, för jag menar, som nu, du gjorde ju då en IGTV där du då tar upp de vanligaste huvudbryn, eller argumenten. Ja, precis, argumenten för att inte ta coronavaccinet. Och du är ju väldigt påläst, du är ju väldigt, det är som sagt, det finns källor på allting. Men här är liksom, här funderar jag lite grann på hela den här grejen, men när det gäller Trump och, alltså, alternativa fakta. Och du liksom visar upp, men här är forskningen, här är det här. Men vad gör man då om människor säger att, ja, men det där är ju inte på riktigt, det där har ju staten grävt, alltså konspirationsteoretikerna.
Men jag tror att det var därför jag också ägnade mycket tid åt konspirationsteoretikerna i videon, vilket inte andra anti-vaxxers uppskattade så mycket, för det fick dem att, det var ju en av de vanligaste liksom ilskna meddelanden jag fick efter att jag hade gjort videon. Det var ju folk som var vaccinkritiker som sa att jag var dum som tog med människor som var konspirationsteoretiker, för det fick ju de andra, det fick ju henne att framstå som dum.
Konspirationsteoretikerna.
Ja, exakt, men det fick ju henne att framstå som samma skrot och korn, och det var så taskigt. Man bara, jo, fast ni, you're aiming for the same thing. Ja, exakt, så här, ni driver ju samma agenda. Och att jag tror att där anledningen till att jag typ tog med det, det var ju också för att folk ska förstå att så här, alltså att inte göra skillnad på den som lite lätt säger att min kompis pappa jobbar på AstraZeneca och han har sagt att han skulle aldrig ta vaccinet, till den som också menar att liksom För det hänger ju ihop med att det finns en, så här, en hemlig agenda för allt det här. Mm. Och att det hänger ju i sin tur ihop med att till exempel Pau går ut och säger att läkemedelsverken styr oss och att det finns intressen i att corona finns, liksom, att folk tjänar på det och så vidare. Och det hänger i sin tur ihop med QAnon och du vet så här 5G-chip-konspirationer. Att det är, oj, så här, det är fort. Ja, det, nej, men du vet så här, det är ju ett led.
That escalated quickly, kan man säga.
Ja, men att det är så här, den här konspirationen om att typ det finns en ond elit, om det är läkemedelsverken eller om det är Bill Clinton eller om det är någon annan, liksom, att det är så här, det är ju olika versioner på samma sak, och sen så kan man vara långt ut i ledet av den, att bara sitta och säga att jag känner någon som jobbar på ett läkemedelsföretag och de skulle aldrig vaccinera sig. Att det är så här, ja just det, och för inte alls länge sedan så hade vi ju ett ganska tydligt exempel på där ett kedjebrev blev viralt i form av att min kompis pappa som jobbar inom underrättelsetjänsten varnar för att det kommer vara terrordåd i Stockholm ikväll. Minns du det, i november, december nu för någon månad sedan?
Nej, så var det... Jag bor ju inte i Stockholm, så det var det kanske därför jag...
Det, nej, men det här var ändå på...
utanför mig.
Ja, för det här var ändå på nyheterna, liksom, att det kom ändå till så att säga riksmedia, att det gick runt ett sms.
Riksmedia når inte alltid mig heller, jag bor ute på landet.
Nej, för det var ett sms som delades då genom, och där det fanns lite olika versioner av det, men det var ändå genomgående att så här, jag känner någon som jobbar inom underrättelsetjänsten. Som i Sverige heter Säpo. Men okej, okay, underrättelsetjänsten låter ju coolt. Och den personen har precis ringt och sagt att håll dig borta från, liksom, kollektivtrafiken nu på Odenplan och T-centralen, för att det går väldigt många poliser beväpnade på stan nu, för att det förmodligen är ett terrordåd ikväll. Och det här spred sig som en löpeld på sociala medier. Och det är ju samma sak där, att vet, såhär, folk ha så lätt för att, för jag hade vänner till mig som delade det på sin story, och i stora influencers delade det också, men sen kom det ju då fram att polisen gick ut och bara nej, alltså det är inte alls detta, det här stämmer inte, liksom.
Nej, och hade men de vetat det, så skulle de väl stänga av de platserna.
Ja, exakt. Alltså, det skulle inte, exakt, så här,
det skulle är inte låta svårare. Folk bli sprängda i luften bara för att de inte vill säga någonting.
Nej. Och alltså, det här är ju så tydligt att, vet, så här, man behöver ju inte vara en superfoliehatt för att gå på en sån sak. Min bästa kompis delade det på sin story. Eller hon delade det inte på sin Instagram, men hon skickade det till mig. För det var också det här att, säg inte detta till någon. Så skickade hon det, det stod ju också i det smset att det berätta inte här, det är jättehemligt. Så skickade hon det till
mig. Varför är det hemligt? Varför skulle det vara hemligt?
Oh, nej, men nej, jag vet, det är helt sjukt. Och det här fick ju alltså enorm spridning. Och som sagt, de tog till och med upp det på riksnyheterna, att det här smset liksom hade gått runt, och det här avfärdar polisen och så vidare. Och att där, och det är inte så länge sedan, det är bara någon månad sedan. Och jag var verkligen så här då, hur kan folk vara så lättköpta? Men så det påminner mig väldigt mycket om de liksom light anti-vaxxers vi har nu. Att du vet så här, det är inte svårare än att höra att min kompis pappa som kanske jobbar där. Du vet, man behöver inte ha några, det är ingen som per automatik orkar tänka att så här, men hur kommer det sig att min kompis pappa som jobbar på ett läkemedelsföretag och som vet att det här läkemedelsföretaget ska förinta mänskligheten, han vet det. Men han går ändå till jobbet varje dag. Han berättar inte för han säger ingenting. Är det för att media är korrupt då? Att han får inte prata? Okej, men det finns ju sociala medier. Ja. Varför pratar han inte på sociala medier? Varför går han inte ut?
Efter sig. Maffian sitter ihop med läkemedelsföretagen, vet du.
Ja, just det. Exakt. Ja, och, men du glömde vad känner... Ja, just det. Och vad känner maffian på att de också kommer förmodligen stryka med då i corona? Eller de... Okej,
nej, men, de får ju pengarna av... Nej, förlåt, jag ska inte... jag nej, men du förstår, här, ja, men vi du har en bra film på gång här nu.
Ja. Nej, men, så här, folk är liksom så lättköpta. Och jag tror inte att det handlar om att de genuint så här, tror på felaktig... Att, vet, att, så här, att de är så sålda på den felaktiga faktan. Att de bara, nej, men så här är det. Utan jag tror att i mångt och mycket så handlar det om att folk inte orkar tänka efter. För det är inte så svårt att tänka efter. Men att man är van vid att någon annan kanske tänker åt mig, och så köper jag den historien, typ. Och då kände väl jag att, också mycket inför den här videon, att så här, det behövs samma sak fast åt andra hållet då. För att jag är helt med på att alla människor inte kan sätta sig och läsa på lika mycket om vaccinet som jag var tvungen att göra inför den här videon. Och jag menar, jag satt en hel dag och gjorde research innan jag spelade in för att jag verkligen skulle ha allt på det klara. Liksom, jag gick ut och frågade mina följare om invändningar.
För att vi behöver journalister, oberoende journalistik. Det är de som gör det här. Ja, ifall vi då misstror dem. Nej, men det jag menar är att alltså det var ju jättefantastiskt bra jobb av dig, men det jag menar är att i en verklighet där vi numera även misstror journalister.
Ja. Mm.
Det är ju ett problem liksom. Men det här är lite grann som du vet, för några år sedan så trillade jag långt ner i Flat Earth Society.
Ja,
Alltså herregud vilket rabbit hole. Jag hamnade i någon Facebookgrupp där de var så det här är Flat Earth. Och då hade de ju liksom samlat alla de här, ja men varför finns det gravitation och vart tar månen vägen och du vet alla de här. Och så hade de samlat det och så hade de förklarat allting med liksom länkar till forskare och allt vad det är för någonting. Och du vet man bara, men får man en sån person på de är ju så pålästa inom citationstecken som ni inte ser att jag håller upp ni som lyssnar. Att när man liksom, när man står där, ja men det är ju på grund av det här och det här och det här, och man bara fast nej. Fast jag har ingenting annat. Det är bara nej. Det är, jorden är rund, det är så det är. Jag har inte mer än så. Jag har ingen hänvisning till en massa... Vi kan ringa till internationella rymdstationen. Men de har väl köpt dem också, liksom.
Men det är lite... Jag har inte, kan inte för mycket om Flat Earth. Men jag såg den här... Det var någon dokumentär som fanns på SVT Play för typ ett år sedan om det. Och där är ju så här... Det är också ganska tydligt om man jämför dem att... De är ju också så här, skapar ju sin egen fakta. Och den blir också väldigt svår att argumentera emot. För att det är inte så många människor som har järnkoll på gravitationen. Du vet, och kan på rak arm bara fast, va? Utan då blir det ju, det är så det sprider sig också. Att det då, att andra inte vet tillräckligt liksom.
Exakt, och det är det som är så läskigt. Man sitter där och bara, fast det är klart att det är ett fakta att jorden är rund. Ja, men jag har ju det här och det här och det här. Och jag bara... Jag har min fysikbok från trean. Det kan jag hämta den. Alltså, du vet, man har ju ingenting. Alltså inte liksom, inte att kontra med till deras liksom science rapporter och du vet forskningsresultat som inte är forskning.
Men exakt.
Men det är ju det som gör att man blir lite bortkollad och också lite trött.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, verkligen. Men jag tror att det liksom, som sagt, var därför jag också la upp videon så som jag gjorde. Att det var att bemöta vanliga motargument. För att också så här, jag är ingen läkare. Jag är ingen biomedicinare som forskar fram vaccin. Men att den här informationen kan jag ta reda på och jag kan... för enkla för liksom alla som hamnar i diskussioner med såna här människor, för de är vanligare just nu än vad de ska vara. Mm. Och att då förenkla liksom genom att då jag som också typ gillar att argumentera och som inte behöver tänka så mycket på okej, vad skulle man kunna svara på det här, utan som mer bara så här, ja, flexar att jag är lite rapp i truten typ. Då kändes det som att det skulle bli... Ja, men verkligen. Och sen så, för att jag hade ju lagt upp stories om vaccinet för ja, men typ en månad sen när jag hade fått den frågan i en Q&A. Och då märkte jag direkt också så här att det intresserade folk svinmycket. Att det var, jag har fått liksom fortsatt få DMs även när storyn inte har legat uppe, att så här, ah, men nu har jag en kompis som hävdar det här och det här, vad tycker du att jag ska, vad ska jag svara henne, jag vet inte hur jag ska argumentera mot. Och då när jag hade fått tillräckligt många sådana så var jag så här, jag bara okej, men jag tror ändå att jag har komponenterna som behövs för att det här ska kunna bli bra. Sen så har den ju videon i sig, alltså det spridningen den fick hade jag ju aldrig kunnat föreställa mig dock.
Ja, men du är den enda som har orkat sammanställa liksom allting. Du är den enda, vi andra som bara liksom, man inte orkar höra, bara, men jag är ju lite skeptisk. Man har ju hört om den här narkolepsin. Och till slut så man bara, jag orkar inte, här, lyssna på Emilia.
Ja, nej,
men alltså hur många visningar har du fått på den?
Idag är den uppe i 175 000.
Jäklar! Snyggt jobbat!
Ja, och det är lite
inte 30 sekunders reel liksom.
nej, exakt. Och det är lite roligt också för att just med typ min egen bakgrund i form av att jag har jobbat flera år med YouTube. Så har jag ju fått väldigt mycket frågor så här från folk att så här, eller de ville ju att alla som kom ut från Big Brother skulle starta YouTube-kanal, så att jag var nog inte unik i att jag fick den liksom påbackningen så där, att starta YouTube, men att det har aldrig funnits på agendan för mig att starta YouTube. Kanske för att jag vet hur sjukt mycket tid och engagemang och liksom allt som ligger bakom en lyckad video. Men sen så märkte jag också typ att just det här med att jag hade ett ganska bra, eller fortfarande har ett ganska bra engagemang i live-formatet. Mm. Att liksom, du vet, min hubb är ju där. Och att då sätta sig och göra en sån här video, jag tror att hade jag inte jobbat med det jag hade gjort innan så hade jag ju säkert laddat upp den på YouTube. Och då hade den förmodligen drunknat i bruset där. Att en oetablerad kanal lägger ut det här och liksom...
Men det här är ju väldigt intressant. Så om du skulle sätta liksom Instagram versus YouTube. Mm. Vad är liksom, är man ny idag, vad ska man göra?
Alltså det beror väl lite på vart man kommer ifrån, tänker jag. För att det finns nog inte antingen eller. Just nu tycker jag väl personligen att svenska YouTube känns ganska dekis just nu. Det känns lite som att luften har gått ur, så. Men det är ju... Många som börjar med YouTube fattar ju inte hur mycket tid och engagemang det kommer kräva dem. Mm. De som lyckas härda igenom det kan ju fortfarande lyckas på plattformen även alltså när man börjar 2021. Alltså har du ett koncept som folk kommer klicka på och som du orkar liksom driva fram, så kan du absolut lyckas på YouTube 2021. Men typ som i mitt fall, där jag kom ut och fick 10 000 nya följare på Instagram på ett dygn när jag kom ut. Och som fortsatte liksom ticka på och öka upp, så insåg jag ju ganska snabbt att jag gör mig själv en otjänst om jag försöker hoppa över till YouTube nu bara för att folk säger det. För att det är här de tittar, och jag vet hur svårt det kommer vara att konvertera över dem till YouTube. Så att då var det liksom ganska, jag tror att det var kanske några gamla kollegor som tyckte att det var ett dåligt val i början, att de bara, men varför startar du inte bara YouTube? För att det är mycket, och där finns det en annan aspekt som jag också får höra ofta, att det är svårt att sälja på IGTV. Det är mycket lättare att sälja på YouTube än på IGTV, vilket är konstigt med tanke på att det är väldigt lätt att sälja på stories och på flöde.
Men tror du inte att det är, alltså att det är lätt att sälja på YouTube? Det är ju sökbart. Det har ju en livslängd som är mycket längre. Inte en IGTV, men en stories i alla fall till exempel.
Ja, gud ja. Och
men IGTV är ju inte sökbart på samma sätt. Det är ju fortfarande jävligt dålig alltså använda vänligheten på IGTV. Ja, kanske på IGTV-appen som typ tre personer har. Jag laddade ner den för att jag skulle ladda upp en video.
Ja, exakt.
Så, och det kunde inte ladda konstigt. Upp den.
Fan, för den var längre än 15, för den var längre än 15 minuter.
Men kan man inte ladda upp den på datorn då?
Eller måste jo, det är jättekonstigt. Man kan inte ladda upp IGTV i vanliga appen. Och så då måste man ladda ner IGTV-appen. Men du kan inte ladda upp en IGTV i IGTV-appen om den är längre än 15 minuter. Då måste du gå till en webbläsare som man aldrig använder med Instagram.
Alltså det är så helt,
det haltar ju lite.
Ja, de IGTV som jag har gjort som inte är livesändningar, de har ju klippt på datorn och då har de ju blivit över 10 minuter och då har jag laddat upp dem. Men jag tror jag hade gjort en som var under 10 minuter och då kunde jag inte ladda upp den på datorn, så då var jag tvungen att airdroppa den till min telefon och sen ladda upp den. Man bara, this makes no sense.
Och det är verkligen så här, jag fattar ju att Instagram vill ju också, de vill ju utmana YouTube liksom i
det går vad de erbjuder med.
Ja, men så här, men det går också åt rätt håll tycker jag. Det känns som att det har blivit för det handlar ju så himla mycket om också hur deras, alltså hur plattformen Instagram ser ut, att man får ju tills för typ ett år sedan, då fick du ju bara upp bilder i utforskarflödet. Du fick inte upp någons IGTV där, men om den får en plats där och det är så här att de som plattform också pushar. Så gör de ju mycket mer reels nu, att de är ju så måna om att komma ikapp TikTok, att Instagram pushar ju reels på ett sätt som gör att när du väl testar att göra det så kommer du bara wow, gud, det gick ju jättebra det här, och så gör du igen och igen och sen successivt flyttar folk in. Det var de ju lite sega med IGTV, om man ser det som att det ändå var en utmaning mot YouTube, att de hade ju behövt dra en push för det liksom på ett annat sätt än vad de kanske har gjort. Men nu så var det ju för mig var det ju självklart att göra den där videon på IGTV, för att jag visste också att folk delar ju det på ett helt annat sätt än vad de delar ett YouTube-klipp. Folk kan inte göra, alla kan inte göra swipe up. Ska de swipa upp till min YouTube-kanal eller ska de göra egen grafik och säga in och se den här videon? Nej, nej. Där var det ju, har ju varit supervärdefullt att videon startar ju i en, alltså du vet, förhands...
Ja, exakt. Bara det faktum att den startar, för det gör den ju inte. Nu när jag skulle skriva att jag skulle podda med dig, då delade jag ett av dina klipp som du har i flödet. Och den startar ju inte automatiskt. Inte för mig i alla fall. Nej. Och det är ju rätt sugigt med tanke på att det gör det. Ja, men Reels gör väl också det. Och IGTV att det startar automatiskt. Och det kan man ju också inte liksom hjälpa och tänka att är det då en strategisk grej? De vill inte att man lägger upp video i flödet. Utan de vill att man lägger upp det på IGTV eller på Reels. Så ja, det är ju väldigt intressant. Men jag tänker liksom att nej, men det är precis som du säger. Har du liksom 10-15 000 följare på Instagram, varför ska du då försöka konvertera dem till IGTV eller till YouTube? Det verkar ju inte vettigt. Men det beror ju också på vad man har för ämne. Är man liksom en mer livsstil, sådana saker, men gör du någonting som är... Jag tror säkert att den där videon skulle funka på YouTube i och med att den skulle vara så pass sökbar.
Ja, men det tror jag också. Men det roliga är att jag hade också, det hade förväntats mycket mer tror jag redigeringsmässigt från mig om jag hade lagt upp den på YouTube. Och det här är ju sådana saker som jag tror att, du vet, jag är väldigt så här tacksam över den erfarenheten. Du vet att jag har jobbat så mycket med YouTube som plattform och med andra kreatörer. Att jag är så här, okej, men det är ju när man har, du vet, så här, jag är YouTube certified. Jag är ju godkänd av YouTube i deras egna utbildning och alltihopa. Jag kan det där. Men jag vet också
du
att det skulle
ingen
kräva.
YouTube-kanal. Vad säger du om YouTube?
Nej, men jag är ju YouTube certified som liksom network.
Jo, jag vet,
person.
Jag vet. Men det är ändå lite så här... hon vet allt, and she's not doing it.
Nej, men det är också för att så här, jag tror att det är en fördel också med IGTV, att folk har inte lika höga redigeringsförväntningar på innehållet. På YouTube, när du har satt dig ner och valt det där klippet som inte har startat automatiskt, utan du har sett en thumbnail som det är så här, okej, men den här kan vara någonting nice för mig. Den kanske är 10 minuter lång. Då automatiskt kommer du tänka att du ska ha ungefär 10 minuter att se det här. För tänk om det är jättebra, då vill du se hela. Du sitter kanske på bussen på vägen hem från jobbet innan corona då. Medan IGTV är en mycket mera det beteendet som folk har på Instagram. Som är lite mera, jag swipar tills jag hittar någonting som jag gillar. Jag scrollar tills jag hittar någonting som jag gillar. Swipar är ett annat medie som jag inte är certified i. Tinder certified.
Det hade varit någonting.
Skulle kunna bli.
Helt ny målgrupp.
Ja, exakt. Nej, men att så här, du vet, det är olika beteenden på plattformarna. Och jag tror att jag har haft väldigt stor nytta av att veta de sakerna på förhand. Till exempel med exclusive information kring behind the scenes på vaccinvideon. Att från början så var det ett helt annat intro som jag hade lagt där. Och sen precis innan jag skulle spara hela versionen så var jag så här: nej, för det är ju det här som kommer spelas upp om folk delar den. Exakt. Då är det inte det här som kommer få folk att vara så här: det här tittar jag vidare på. Mm. Så då satte jag mig och spelade om. Så den första scenen, det är ju, alltså det är ju det sista jag spelat in. Att jag satte mig och var så här: okej, jag har 15 sekunder på att säga det viktigaste som ska få folk att både se den här och kanske också kunna dela den vidare. Jag menar, det tänket hade jag inte haft om jag inte hade jobbat med content på liksom ett nätverk, eller att jag hade jobbat i ja, men med sociala medier på det sättet. För då hade jag behövt lära mig det by doing liksom.
Exakt. Ja, men det är så strategiskt smart. Och jag tänkte på det när jag delade den, så tänkte jag på det, att det här har hon tänkt på. Det här är inte en slump att det här är så tight intro liksom.
Nej.
Det hoppas jag fler, och det tänker jag på nu när jag kör livesändningar som jag vet att jag vill spara. Så när jag kör igång, så du vet, ja men nu tänkte jag att vi skulle prata om det här, bla bla bla, försöka hålla igång i 15 sekunder så att man vet att okej, men nu om jag delar det här, då är det inte: hallå kompisar, jag ska bara vänta tills det kanske kommer in några fler.
Är det någon här?
Exakt, är det någon här? Hallå. Ja. Alltså det är, utan då får man liksom snacka för, de här första 15 sekunderna får man snacka för replayen liksom.
Ja, verkligen.
Men det är inte många som tänker på det. Så det är ju faktiskt en liten, där fick ni en liten nugget. Nugget of wisdom.
Verkligen. Verkligen, och jag tror att det är både väldigt rörigt i mitt huvud, men samtidigt så är jag ju i grund och botten extremt tacksam över att jag sitter, du vet, på liksom, min hjärna sitter på tre stolar. Alltså vet, den sitter på en produktionsstol också, i att så här: okej, vi ska göra den här videon på IGTV. Ja, då ska vi se här, research först då och sen manus. Hur många skulle sätta sig och liksom skapa ett manus? Alltså jag läser ju inte innantill, men att jag hade inte kunnat sitta och babbla ur mig allt det här utan att ha någon form av följd som jag liksom går efter. Och att göra den på ett bra sätt som inte bara känns bra i munnen utan som även blir bra i klippningen och som flyter på bra. Som inte gör att ett segment inte i början blir alldeles för långdraget, för då kommer folk stänga av. Finns det något som ska vara lite mer långt, ja då får jag nog lägga det i slutet typ, för då är det de som är mest intresserade som är kvar. Och sen då att också, ja men exakt, så att säga, jag har ju en produktion, alltså content production hjärna som jobbar med även nu mig själv som liksom frontface, vilket är mer ovant, för att jag kanske är mer, egentligen så kanske jag gillar mer att hjälpa andra på det sättet. Jag är ju på det sättet ändå lite, det kanske hänger ihop igen med det här vi pratade om i början, att varför jag inte direkt säger att jag är en influencer, för att jag typ, jag är lite ovan vid att det är jag som dirigerar mig själv liksom, och inte att jag dirigerar någon annan typ.
Hur känns det då? Känns det som att du är på rätt plats, eller känns det lite som att fan, jag ska inte vara framför kameran, vad är det här för trams?
Alltså både och typ, för att rent så här, när jag lyckas göra innehåll som typ vaccinvideon, eller jag gjorde också ett inlägg i december om att Abbe Blattelito blev frisläppt då från fängelset och vad det innebär liksom rent, eller så här, vad det är för lag som gör att en människa kan komma ut så snabbt och vad man borde ändra liksom. Den blev också viral typ, den nådde 750,000 människor och fick typ 100,000 likes. Så det var ju dock en bild i flödet, men den gick ju också att dela. Hade jag gjort den som en story så hade det inte blivit samma sak liksom. Men jag tror att när jag lyckas göra de sakerna där reaktionerna är liksom, när man, folk är så tacksamma för det man gör, att man tar sig tid att sitta, att jag har suttit och läst research i ett dygn för vaccinet för att någon annan ska kunna använda sig av det, den reaktionen man får tillbaks, då känner jag ju verkligen success liksom, över att jo, men det funkar bra för mig att vara både framför och bakom kameran. Men i andra avseenden så kan jag absolut sakna att inte bara pyssla med det här. Jag är inte van vid att, du vet, att det är så jag-koncentrerat hela tiden på något sätt.
Så narcissistiskt. Nej men du
vet så här att det är, jag är inte van vid att, att det kan vara en arbetsuppgift för mig att jag måste fota mig själv.
Nej, eller hur? Visst är det alltså, möjligt?
Ja, och typ, jag tror att man kanske lite kan tänka, om man är fördomsfull mot mig så kan man tro att det skulle säkert vara det enda jag vill pyssla med. Men jag har liksom ett jättestarkt behov också av att, du vet, fördjupa mig i saker som kanske inte känns, för det, de bitarna känns ju väldigt ytligt liksom. Mm. Och samtidigt, jag måste ju ha en balans mellan att jag gör, för att rent inkomstmässigt så tjänar jag ju inga direkta pengar på opinionsbildardelen. Den är ju branding för mig.
Ja, men det jag ville liksom bara toucha på det lite grann. Nu har vi pratat över en timme så vi ska börja avrunda snart. Ja. Men det är så spännande. Men just det här businessmässigt, hur tänker du där och vad har du fått med dig där från, ja, men bland annat Bella och Splay?
Från Bella.
Ja, vad fick du med dig från Bella? Ja,
vad fick jag med mig från Bella? Jag har ju, alltså jag skulle säga att jag, de erfarenheterna som jag har från Bella är väl kanske inga som jag så här packar högst upp i resväskan typ. Utan jag har ju bra businesserfarenheter från att liksom då ha jobbat på ett nätverk som jobbar mot både mediebyråer och direktkunder. Jag vet hur de här mejlen ser ut. Framförallt en sak som jag tror är ett super-S i min rockarm, det är att jag också känner till andra profilers prisbilder och statistik. Mm. Det är ingenting som jag delar med mig av såklart, men så här, jag vet ju att den här personen brukar kosta ungefär så här mycket och det här är vad det genererar. Jag förstår KPI:er och sådana saker, men samtidigt så jag tror att det har underlättat för mig att så här, ta tag i att liksom sälja mig själv.
Mm. Oj, det var... Ja, men ja.
Bra, ja, men, mening.
Det är jättebra. Jag tror ju, det är ju just det där att man fastnar ju i, de allra flesta som kommer till mig, de fastnar ju i, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Jag vet inte vad jag ska ta betalt, jag vet inte vad jag är värd, jag vet inte vad andra tar betalt, vad är liksom, hur börjar man? Hur ska man tänka? Och ja, där har ju jag liksom en rekommendation, men den utgår ju främst ifrån, ja, men den utgår ju från erfarenheter såklart, men också liksom samtal med, ja, men sådana som dig, sådana som har liksom insikter på andra sidan branschen, men det pratas inte om det. Och det är ju ett stort problem liksom, att alla sitter på sina siffror liksom.
Men jag tror att det är också så här lite svenskt typ, att man både, att det finns mycket avundsjuka tror jag, att om jag gör ett samarbete med ett företag och så gör någon annan som jag känner det med, men den personen fick dubbelt så mycket arvode än mig, att man vet så här, att man är rädd, att man skäms lite kanske för det, för att man förstår kanske inte att det handlar om att den personen är en bättre förhandlare för sig själv.
Exakt. Om man liksom, för det är om man... det handlar om. 9 gånger av 10 så handlar det inte om dina siffror, det handlar inte om ditt engagemang eller din kvalitet eller någonting sånt, utan det handlar om hur bra du är på att förhandla och hur starkt varumärke du har.
Och vissa har ju supersvårt för att förhandla för sig själva. Jag som har förhandlat åt andra profiler är ju liksom så här, jag vet ju hur det, att det är svårt för många. Men jag har ju också svårt att förhandla för mig själv, för att det är en helt annan, det är en annan roll liksom.
Mm.
Men jag tror att det blir lätt så att man inte vill prata om siffrorna, för att man blottar ju sig själv så mycket i det här yrket. Att liksom, får man då veta att, ja, men jag la ner så mycket liksom tid och försökte få det här så bra som möjligt. Och så fick hon dubbelt så mycket betalt för samma sak, fast vi är nästan lika mycket följare. Att det blir ju att man någonstans, vet, så här, att jag tror att det är väldigt lätt att man tar åt sig liksom personligen av det. Men jag försöker att liksom, som sagt, ha mina erfarenheter ifrån Splay. Och ifrån hur, att jag vet hur branschen fungerar och vad som är... vad som är värdefullt för kunden liksom. Allting ifrån, för det vet jag också när jag liksom jobbade som projektledare, att bara profiler som slarvar med att skicka utkast liksom. Alltså jag vet ju, jag har ju suttit i den positionen där någon har glömt att det var ju idag, det var deadline på det här. Jag sitter med en kanske mediebyrå eller kund i andra änden, och så får inte jag in materialet från den profilen. Så då sitter jag där med byxorna nere och kanske behöver hantera den situationen för att en profil bara skulle skicka in det dagen efter. För att den personen kanske inte förstår hela kedjan upp och hur mycket det påverkar. Exakt. Att man blir lite sen typ. Alltså att Sådana saker är ju jag, försöker jag verkligen ha i färsk minnet liksom. Vad det gör att man svarar snabbt på mejlen. Det är så enkla saker liksom. Svara snabbt på mejlen, håll dina deadlines, var noga. Liksom såhär, underleverera inte liksom. Det är så enkla saker som jag tror kan, som verkligen kan hjälpa en att då få ett till samarbete och på så sätt kanske då höja sin prisnivå liksom. Men att tänket är ju, i vanliga fall så tar det väl lång tid att liksom komma till det tänket.
Det är så många steg, tänker jag. För just någon som är, ja men ett som inte har varit företagare innan. För men som företagare så får man ju ändå liksom så här, lära sig att ja, men svara på mejl, leverera, håll deadlines, var liksom professionell och ödmjuk, hela den biten. Har man inte varit företagare överhuvudtaget innan, då är det hela den biten, att man faktiskt ska, alltså du säljer ju in en produkt, tjänst som är du, och då blir det ju hela den grejen också. Det blir ju också hela den här, ja men vad är jag, alltså du vet, den här självkänsla, självförtroende grejen för det är ju en rejäl jävla bromskloss i det hela också.
Ja, gud ja. Och så här också, det är så sjukt att det här är ju en bransch där det finns tyvärr ett vedertagande på att man ska börja jobba gratis och jobba sig upp till att få betalt. Och så är det ju verkligen inte. Men att jag förstår ju dem som så här, ja, men som trevar sig fram, där det handlar om få ett samarbete eller inte, och till sist så får man det, men de vill inte betala. Men att man tänker att ja, men det är en fot in liksom för mig att visa att jag har ett samarbete, och då kommer det ligga på min Instagram, så jag gör det och jag får lite kläder, att det är så här. Men det, jag vet inte, jag tycker därför så är jag verkligen så tacksam också för den här NAKD grejen, eller vad man ska säga, för att det här pågår
debaklet.
Ja, debaklet.
Ja gud ja, hela tiden. Jag menar, om det är någonting jag har fått efter det, så är det väldigt mycket skärmdumpar på företag som erbjuder produkter. Och jag alltså, det finns ju också,
jag refererar för ju till NAKD när jag har kunder som försöker med den gliringen, att de skriver så, ah, men vi vill testa, så då kan du få produkter för så här många tusen, och sen utvärderar vi efter det. Och då skriver jag alltid så här: jag tror att både ni och jag har ett intresse i att inte hamna i en liknande NAKD-debackel. Typ. Och därför så måste jag ju självklart ta betalt för mitt arbete. Eller hur?
Men alltså, och just det här att vi vill testa. Man bara, men ska jag ringa till TV4 då och säga att men vänta, jag skulle vilja testa. Kan du köra bara 4 spottar liksom under Idol? Alltså det är inte så mycket.
Så får vi se vad det ger oss. Alltså,
får vi se vad det ger oss, och kan vi kanske investera senare.
Nej, alltså, det är så befängt.
Det är så befängt. Och då har de liksom, och då, ja, men då ska också kanske reklambyrån och fotografen och skådespelaren och alla de också jobba gratis. För det är ju det liksom, en influencer är ju en byrå i en person. Så det är också så här, den mängden pengar som de sparar in på att få någon att jobba för produkter är obscen.
Ja, gud ja. Och också alltså, om man jämför tv-reklam och influencer marketing konverteringsmässigt, exakt, så går det ju inte ens att jämföra, att liksom influencer marketing driver så mycket mera sälj och köp än vad en tv-reklamsspot gör.
Men det är ändå den här besattheten av konvertering. För jag kan ju någonstans tycka att influencer marketing handlar sjukt mycket mer om relation och varumärke och budskap och hela den grejen. Och ändå så är alla så här, ja men vi räknar ju på, och speciellt de här som, ursäkta, jag måste bara andas lite. De här företagen som då vill ge produkter, och så sen, ja men vi kollar hur det gick, och så sen kanske vi kan, sen kan du kan få ett betalt samarbete. Det här har ju ändå KD gjort, det är jättemånga andra som också har gjort det.
Ja.
Och så sen kommer de tillbaka gången efter, det gick ju inte så bra, men du kan ju få prova en gång till. Så kan du, men man får aldrig se några siffror. Det finns två problem med det. Ett, man får aldrig någon uppföljning på hur bra man faktiskt sålde. Alltså jag vill ha skärmdumpa liksom, och inte sådana som är photoshoppade. Och två, att det är bara fokus på konvertering. Alltså du skulle aldrig förvänta dig någon annan kanal att göra en hel kundresa på ett inlägg.
Nej.
Aldrig någonsin. Alltså du kan inte gå liksom från helt färsk för ett nytt varumärke till en konvertering på ett Instagram-inlägg. Det skulle aldrig förväntas. Och det gör ju inte det. Om du tittar på till exempel alltså Instagram-annonser som du betalar för, där förväntas inte det. TV-reklam, nej, klart som fan, där inte förväntas det. Men just när det gäller influencers så har man så sjukt mycket högre krav på hur annonskanalen ska leverera. Varför är det så, tror du?
Ja, jag tror egentligen är det väl kanske inte svårare än att influencerbranschen är en bransch som liksom bärs fram, eller så här, att när den liksom drog igång på riktigt så var det ju många unga oerfarna kvinnor som stod liksom längst fram. Inget fel med det, men jag tror att folk såg väl absolut sin möjlighet att kunna utnyttja det. Och att jag menar, till skillnad då från, för jag, den liknelsen drar jag ju också i tid och otid om så här: ja, vill ni att jag ska jobba gratis? Ja, men brukar ni höra ni av er till Aftonbladet med samma upplägg också om ni vill köpa banners? Förmodligen inte. Och det är ju en varumärkeskännedom som ni gör där, i form av att ert brand är där. Så att varför skulle varumärkeskännedomen hos mig vara gratis liksom?
Mm.
Men jag tror att från början så har väl också, du vet, att som jag sa, när jag höll på med blogg, då fanns inte influencer marketing. Då var det ju också så här, jag fick ju typ, jag menar, skicka dem hem och kläder till mig, bara så här, varsågod. Det var ju inte ens, det hette ju inte ens samarbete då, utan det var ju bara så här, ja, det här har jag fått liksom. Det var innehåll snarare. Och att i den liksom, det brytet, eller vad säger man, det, den förändringen som skedde där,
paradigmskiftet,
paradigmskiftet så har väl företagen sett sin chans att kunna att kunna utnyttja att personer inte har bättre koll på vad de gör, och sen har det blivit en kultur liksom, som ingen förutom kunderna känner.
Jag är så ledsen och glad att du sa det, för att det hade ju varit mitt svar på den frågan som jag ställde. Så hade jag ju svarat som du precis svarade. Och för jag tror absolut att det är så. Att vi har ju tillåtit oss bli överkörda. Det är det enkla svaret. Jag tror att hade det varit ett gäng snubbar som hade lett den här branschen, så hade vi inte blivit överkörda på samma sätt. Tyvärr. Men det är så samhället ser ut liksom. Så där har ju vi... Absolut har liksom företaget ett ansvar. Alltså, jag tycker ju att de flesta företag vill inte, jag tycker inte att de skulle vilja se ut som idioter och säga att nej, men vi har som policy att inte betala för samarbeten. Ja, men vad fint att ni skryter med att ni inte betalar era konsulter. Jättebra. Och jag menar absolut, men jag har så många influencers som säger så här, ja, men företagen, de vill ju inte betala. Och man bara, nej, fast du måste ju sluta ta skit. Du måste stå på dig. Det är ju ditt ansvar. Men och sen så får jag höra då att ja, men de borde betala för det här och bla bla bla. Men som influencer så ger du heller dem inga incitament till varför de borde betala dig, förutom det faktum att du vill ha betalt. Ja, men varför ska de betala dig då? Du måste ju sälja in dig. Det är så många steg som missas liksom.
Ja, och jag tror att man också är, det är till skillnad från om man liksom vill köpa reklam på en tv-kanal. Så det är så här, du har tre tv-reklamer eller tre mediehus i Sverige som du kan köpa tv-reklam på. Medans jag tror att om man ska dra jämförelsen, så är det också så att konkurrensen mellan profiler gör ju att man tänker att om jag sätter mig på tvären och är skitjobbig, så har de ju massa andra profiler i min storlek som de kan vända sig till istället, som kanske går med på det här, och då tappar jag en liten opportunity. Att, vet, så att jag tror att många tänker på det sättet också, eller jag gör själv det i alla fall.
Och det är rimligt, men det är därför det också är så jävla viktigt att bygga sitt varumärke. Därför att med ett starkt personligt varumärke så är du inte utbytbar. Utan då är ju du, och vill de jobba med dig, då kommer de ju vilja jobba med dig. Och det är så man måste tänka. Därför att du kommer aldrig kunna konkurrera på pris.
Nej.
Det här är en bransch som du aldrig kommer kunna konkurrera på pris. För då kommer du du kommer bli bankrutt liksom. Alltså det kommer ju inte hålla. Och ifall du ska konkurrera på pris, så måste du göra många fler samarbeten, vilket betyder att du kommer urholka din trovärdighet.
Ja.
Så liksom, då går vi tillbaka till ruta ett. Vad behöver vi? Jo, vi behöver en följarskara, vi behöver trovärdighet, och vi behöver jävlar anamma för att ta för oss liksom.
Ja, och trovärdigheten och den profilen man ska vara. Det är också så här, typ som jag sa, att det är väl typ först nu som jag landar i så här, vilket fack på Instagram kan jag sitta i? Jag kände ganska direkt att så här, nej, jag kommer nog inte pumpa ut massa så här tandblekningssamarbeten och den typen av bara så här snygga bilder på Instagram, för att jag hade inte själv velat följa det. Och det finns väldigt gott om det, och jag kommer inte att göra det bättre än de som liksom redan gör det. Men för även fast man kan sitta på all den här liksom faktakunskapen som du och jag pratar om nu, att man är så här, ja men man måste ha det här för att det ska funka, man måste vara si och så, så är det ändå så här att i grund och botten så måste man verkligen känna efter i så här, vad vill jag säga när jag har fått ordet på Instagram? Mm. Vad är det jag vill tillföra till den här plattformen som inte liksom, som kanske inte någon annan gör, eller så kanske någon annan gör det, men att det är så här, men det är du. Det är jag som vill säga de här sakerna, inte bara för att it's a part of the plan, liksom, en del av Excel-arket. utan att man liksom verkligen känner efter att så här, det här är innehåll som jag själv orkar med att göra. Det känns bra när jag gör det, det känns skönt att få reaktionerna på det. Och det är det som, för som nu liksom, så känner jag verkligen att jag lyckas hitta en balans mellan typ de lite mer välarbetade, tyngre, fakta, opinionsbildande inläggen i blandning med att jag tjänar ju pengar på samarbeten fortfarande. Mm. Och jag vill ju inte att mina opinionsbildande inlägg ska bli samarbeten. Jag vill ju hålla isär dem. För det får inte bli att jag sitter och gör en vaccinvideo i samarbete med AstraZeneca. Det är inte målet liksom. Och det skulle ju urholka min trovärdighet ännu mer. Mm. Så att det är så här, då har jag ju två ben att stå på som kanske också gör att de som ibland kanske tröttnar på att höra mig diskutera kan också få se att okej, men nu pratar hon om läppglans. Och för mig känns det bra att när jag har malt på för mycket på storyn, då vill jag prata om shampoo och läppglans liksom.
Men alltså, jag tycker att det känns så skönt. Och jag blev faktiskt lite inspirerad av dig när du gjorde din haul där, när du hade varit och när du hade shoppat vad var det? Torrshampoo och grejer, eller vad var det? Nej, det var du var någon skönhetssajt du hade handlat ifrån. Coco Panda var det. du hade shoppat på deras rea. Ja. Och då kände jag lite så här att skulle jag kunna göra någonting sånt där? För jag pratar ju väldigt mycket personligt varumärke, entreprenörskap, influencers, sociala medier. Men jag gillar ju också väldigt mycket smink. Liksom. Mm. Och då kände jag så här, undrar om jag skulle kunna göra det här för att liksom lätta upp lite grann i mitt innehåll. Så jag gjorde en liten unboxing och det tyckte folk var kul. Och då blev jag så här, vad roligt. Då kan jag väga upp det här med lite mer lifestyle. Men det blir väl också så, när man väl har, när man har sin grej, när man har etablerat sin nisch, där man är liksom, det här är jag känd för. Det här är varför folk börjar följa mig. Då vill ju folk också lära känna en lite mer. Och därför då ta del av det här mer liksom vardagliga, vad gillar jag för någonting liksom. Så att, och jag vet ju det återigen, jag vet ju det, att det är så att när, ju mer du lär känna någon, desto mer vill du ju lära känna någon. Men samtidigt så sitter jag bara, du ska hålla dig till din nisch. Så att, tack för att du fick mig att liksom,
ja, men, du vet, varsågod.
Gav mig lite mer wiggle room.
Ja, men det är ju svårt, för att jag, det var väl typ också en ganska ny insikt att jag var så här. Det handlar också om, du vet, känslan för mig. Att jag är så här, jag är rädd att de som började följa mig för att de tycker att jag är rolig eller för att de vill se mitt liv liksom, att de kanske tröttnar på mig om jag bara pratar åsikter. Så att för mig känns det skönt att få den blandningen. Samtidigt som skulle jag bara göra lifestyle, du vet, alltså jag tror inte att mina läppglanstips har ju inte gett mig 1000 följare. Men mina stora inlägg är ju det som gör att jag kan gaina mycket följare på kort tid. Liksom.
Precis. Men det är det jag tänker, att det är olika innehåll för olika delar i köpresan. Eller relationsresan som jag brukar säga. Att liksom, du har ju en typ av innehåll som gör att folk börjar följa dig. Men sen har du andra innehåll som gör att folk fördjupar relationen till dig. Så att, man ska inte förvänta sig att du ska få en massa nya följare på de här läppglansinläggen. Men du förväntar dig att de du har stannar och kanske gillar dig lite extra för att nu vet de lite mer om dig. Det är så jag tänker på det. Men jag tror att jag har varit väldigt fokuserad på det här innehållet för nya följare. Så därför har jag liksom tappat lite grann det. Så att jag ville bara säga tack.
Ja, men, happy to inspire.
Ja, ja men, alltså jag tycker det är härligt att vi lär oss av varandra.
Ja.
Du, ja, nu har verkligen. Vi babblat i nästan en och en halv timme. Så att nu tänker jag faktiskt avrunda
typiskt
här.
Men,
nej men alltså jag tycker det är jättehärligt. Det har varit superintressant. Ja, men innan vi avslutar så vill jag ha dina tre proffstips. Hur blir man bra på sociala medier? Hur skapar man sig en intressant plats, profil, etc. Hur blir man influencer?
Alltså även typ businessmässigt också.
Ja, hemskt gärna.
Jag skulle säga att alltså mitt första tips som jag ändå vill säga, som jag kommer på direkt, det är ju det som jag var inne på lite tidigare, att det är både gratis och enkelt att vara professionell. Att hålla sina deadlines, att svara på mail i liksom lagom snabbt. Det är enkelt och en superförutsättning för att man ska liksom fortsätta bli anlitad av kunder. Ett annat tips som jag har skulle nog också vara att försöka hitta en balans i sitt innehåll. Att det är svårt att ha ett budskap eller en typ av content som ska attrahera alla. Som ska attrahera de du känner, de som har följt dig länge, de som ska börja följa dig. Vissa har hittat en sak som funkar för dem, men det är svårt och de är oftast redan etablerade och väldigt duktiga på den typen av innehåll. Så jag skulle väl rekommendera att man försöker ha lite en balansgång mellan liksom så här, det här är edgy, nytt innehåll som folk, det finns ett värde i att följa mig för att jag gör det här som kanske ingen annan gör. Men att också vara liksom inte drunkna i en strategi heller, för att det känns inte äkta och det är superenkelt på sociala medier att känna när någonting bara är genomtänkt och strategiskt planerat och inte äkta liksom. Och mitt tredje tips, vad skulle det vara? Alltså jag tror typ att beroende på vart man är såklart, men att det ger sjukt mycket, alltså folk är väldigt benägna av att liksom kunna hjälpa och backa upp varandra. Om någon skulle fråga mig om tips så skulle jag bli skitglad och ärad över att någon liksom vill höra vad jag vet som jag kan dela med mig av, men det är ju, finns inte riktigt kanske en kultur av att man frågar varandra eller sådär. För att folk är rädda för att det handlar om, men typ om man frågar någon som kanske har mer följare än en själv, så här, hur gör du i det här och här, så är väl, tänker man väl kanske att de är vana vid att folk klänger på dem och vill bli en del, få en del av deras uppmärksamhet. Men att så här, folk är väldigt hjälpbenägna, tror jag. Alltså att delar du någons inlägg så kanske de delar ditt inlägg nästa gång och så vidare. Att man hjälper varandra, men att man kanske måste våga liksom våga be om det. Typ.
Mm.
Det skulle nog vara mina tre.
Men du, tack snälla Emilia för att du var med i podden. Det var jätteroligt att få prata med dig.
Ja men detsamma, tack för att jag fick komma.
Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.